Ja. Då går vi och kollar för säkerhets skull.
Jag har aldrig varit med i en livesändning förr, så jag tycker det här är lite lagom förvirrande.
Men du, vi är live! Hurra! Ja, hej och välkomna allihopa till Spelkults lilla snack om Medeltidsveckan. Jag som pratar nu heter Frank Isaksson och egentligen är mitt jobb här idag att sköta tekniken och se till att diskussionen går. Och de andra som är här är speciellt inbjudna för att de är medeltidsmuppar.
And proud.
En proud medeltidsmupp. Jag tänkte jag skulle börja med att presentera er den ordningen som ni är på streamen. Och då börjar vi från vänster och säger hej Kristin, vem är du? Och vad har du för relation till Medeltidsveckan?
Hej, jag är en 45-årig, jag får säga, det går inte att säga småbarnsmamma längre, jag har äldre barn som nu börjar uppskatta medeltiden och medeltidsveckan, vilket är spännande. Jag har varit en aktiv deltagare i SCA på 90-talet, början av 2000-talet kanske, och haft ett långt uppehåll. Och nu mer är min relation till medeltidsveckan kanske mer av en lyxmedeltidsturist, om man säger så, besökare. Där jag bor i lägenhet och bara njuter av den bekväma, tillgängliga medeltiden. Går på arrangemang och så vidare.
Yes, bra. Nästa person på listan är Anders. Vem är du? Mm.
Jag heter Anders. Också medlem i SCA. Till skillnad från Kristin har jag aldrig slutat. Varit aktiv sedan slutet av 80-talet. Åkte på min första medlemsvecka 1989. Har väl missat 3 eller 4 medlemsveckor sedan dess. Så jag har varit på ganska många. Tycker också om att lyxmedeltida när jag kan. Men det är ju tyvärr inte alltid det går. Så att vi har sovit i paviljong den här medeltidsveckan.
Och så. Det här är väl den medeltidsveckan man säger beklagar, men annars är det ju grattis.
Ja, det här är ju den medeltidsveckan som har varit sämst väder av alla medeltidsveckor som jag varit på, kan jag säga. Mm. Så är det.
Sedan 1989.
Mm. Och då är det inte första medeltidsveckan som det regnar, kan man säga.
Nej. Nej. Pontus, vem är du?
Oj, det är en existentiell fråga egentligen. Men Pontus heter jag, har åkt på medeltidsveckan sedan 2008 varje år och är engagerad i gruppen Hörsägen som uppträder, föreläser och gör föreställningar av olika slag. Djupt rotad i hela medeltidsnörderiet men främst på textbas så att säga. Så jag är en sån där dårfing som tycker det är kul att läsa Erikskrönikan som förströelselitteratur och sådär. Och av en hel del sådana medeltidstexter har vi gjort föreställningar på medeltidsveckan sedan 2018 seriöst, med lite pö om pö i ströform innan dess också. Mm. Håller också på en hel del med reenactment, med rustningar och våld och blod och varit med i Battle of Visby en massa gånger och sånt där latcho. Håller på med hemma, massa medeltidigt.
I år så gjorde ju nästa person, Maria, en intervju med dig om... ni kan ju få slåss om vem som ska berätta vad den handlar om.
Ja, jag vet inte om det går att slåss via internet, så jag kan ju lämna bollen vidare till Maria helt enkelt.
Ja, det var ju du som arrangerade, men jag gjorde en intervju om att med SM i kvarnspel, som man ju kan titta på Spelkult. Mm. Ska jag fortsätta med att berätta vem jag är?
Det var tanken.
Det var det, ja. Jag heter Maria och jag är gift med Anders, kan jag berätta för klarhetens skull. Jag har åkt på medeltidsveckan sedan vi träffades 1996. Vi har 2 medelstora barn som har varit med. Vi är aktiva i SCA båda 2 och barnen har varit med sedan de föddes och inte haft något val. Men de har tyckt att det har varit kul, tror jag. Hela tiden.
Fram tills nu kanske.
Kanske fram tills ungefär nu.
Vi får se. Vår äldsta fyller ju 16 i höst. Så att... Kanske.
Kanske. Vi får se. Eller så upptäcker han sin egen medeltid. Och vi har ju gjort lite olika medeltidsveckor beroende på var i livet vi har befunnit oss. Från liksom, när barnen var små så hyrde vi stugor eller lånade in oss i kompisars lägenheter. Men annars har det ju varit mycket tältande i SCA-tältlägret eller medeltidstältlägret.
Jag blir lite nyfiken på vad man har för favoritminne från medeltidsveckan. Eller vad det är som gjorde att man blev hookad på medeltidsveckan. Vad det är som vad man tycker har varit mest magiskt. Liksom. Det som får en att återkomma. Vill du fortsätta med det, Maria, eftersom vi körde på det hållet?
Mm. Alltså det min första medeltidsvecka var ju också mitt första medeltidsevenemang. Det var min första kontakt med reenactment, hobbyn, SCA. Jag fick liksom allt i samma paket. Det året så var medeltidslägret ute på Snäcks camping. Det var ganska lummigt och det var facklor. Det var folk som satt i tält och sjöng. Och så att det var mycket liksom tältlägerupplevelsen. Jag minns inte så himla mycket av liksom aktiviteterna inne i stan, utan det var mycket liksom det här magiska tältlägret som ju fick mig att fastna inte bara för medeltidsveckan utan för hela medeltidshobbyn. Så det är liksom det första och starkaste minnet.
Mm.
Det är ju så att de äldsta minnena är ju oftast de som är mest sentimentala för en.
Självklart.
Ja, mest genuina liksom.
Jo, men så är det ju. Alltså, min första medelsevecka 89, då fanns det ju inte ens ett tältläger. Liksom, utan då bodde vi på Norrbackaskolan och bodde i klassrum på golvet där med liggunderlag och grejer. Men det, var ju
men det också... stod några tält utanför Norrbackaskolan även på den
ja,
tiden, eller hur?
Ja, det fanns typ en paviljong som någon hade gjort. Och det var så här, shit, det här, alltså vilka, oj, hur kan man gå in för det så mycket? Liksom, det var ju helt andra proportioner. Men det var ju magiskt liksom, och det var ju och Visby som stad och sådär. Och sen är det ju faktiskt framförallt lägerlivet när det har funkat som bäst, tror jag, som varit de bästa minnena. Jag har haft några tältläger som har varit på jättebra platser. Där det har varit liksom grönt och mysigt och mycket häng på kvällen och mycket lägereldar. Det är ju häftigt. Såklart. Ja.
Mm. Pontus?
Då måste jag väl... Ja, jag tänkte bara säga det. Jag är den enda här som inte har levt lägerliv på medeltidsveckan då. Eller?
Det är
jag har varit och hälsat, ja. Jag har varit och hälsat på i tältläger många gånger och hängde extrema mängder i Battle of Visby-lägret när det var senast, men det har aldrig varit det som dragit mig till medeltidsveckan, utan det är nog mer den här allmänna känslan av att vara på något alldeles speciellt. För det är ändå 30-40 tusen folk som kommer i direkt av någon form, försöker göra någonting som inte går att göra någon annanstans, och den här spontaniteten och glädjen som kommer, det är liksom mer själva stämningen som lockar snarare än någonting annat. Det var i alla fall det som fick mig att stanna, bara den där känslan av att det finns något magiskt i vardagen, hur corny den låter, så var det faktiskt det.
Mm.
Och alla fantastiska föreställningar som inte finns någon annanstans eller för den delen.
Vilken var din första medeltidsvecka, sa du?
2008.
Just det.
Det var inte mitt allra första medeltidsevent, men det var första gången jag faktiskt tog mig hela vägen till Gotland istället för att nöja mig med mindre saker som Bohus fästning eller andra saker här på fastlandet.
Just det. Kristin?
Mm.
Ja, men jag kan nog relatera mycket till vad du säger, Pontus. Alltså mitt första wow-upplevelse av medeltidsvecka var inte själva lägret, men det var nog beroende på att jag hade bott i tältläger innan dess inom SCA. Men det var just Stora Visby-turneringen. Många deltagare. Och jag var så liksom betagen av nodegravar och ringmuren. Mm. Och jag kunde knappt koncentrera mig på att jag skulle stå i rustning och försöka strida, för att allting tyckte jag, det var så festlig liksom stämning runt omkring. Så det bär jag med mig väldigt, väldigt starkt. Inte av själva turneringen, för det gick nog ganska dåligt med själva festen runt omkring så. Och nu skulle jag säga också det är att Visby sig själv, man kliver liksom, man lämnar vardagen, kliver in i en värld där jobbångest och novemberstormar och hela vardagen är så otroligt långt borta. Och det tycker jag är...
Förutom i år då.
Augustistormarna var ju hyfsat närvarande.
Det är även i år. Jag tycker att det är något väldigt speciellt faktiskt.
Ja, jag måste nog hålla med både Pontus och Kristin där. Jag har ju också varit med på Medeltidsveckan sedan, jag tror 93 var min första. Och jag hade väl varit på lite små medeltidsevenemang innan. Så jag visste vad tältläger innebar. Men det som var magiskt för mig, det var ju kulissen Visby innerstad. Den kulissen och vallgravarna runt omkring. Och när man kunde vara med i en turnering med den kulissen bakom, liksom, det var det var magiskt. Och sen också känslan, alltså någonting som slog mig i första medeltidsveckan, det var ju det här när man gick i innerstan och alla i medeltidskläder hälsade på varandra. Att det var som någon slags kollegial igenkänning. Man nickade till varandra och deltog i samma dröm på något sätt. Oavsett om det var gotlandsbor som var där i sina kläder eller folk från SCA liksom, som man kände i annat sammanhang, så alla hälsade på varandra. Det slog mig i min första medeltidsvecka eller i början, och något som jag också burit med mig. Så det. När det gäller medeltidsveckan, det är ju rätt komplext. Det är ju allt, alltså det är ju både ett mötesplats för människor som delar ett intresse, vurmen för medeltiden eller sagan kring medeltiden. Det sker ju så otroligt mycket där vid. Alltså den utvecklingen har ju på något sätt, alltså du var inne på det Pontus, att uppträdarna är så fantastiska nu. Alltså det är ju väldigt bra klass på uppträdarna nu för tiden. Ni som har varit med några år, kommer ni ihåg, eller håller ni med mig om jag påstår att det inte var samma kvalitet på dem förr? Eller, nu blir det en komplex frågeställning här, men är det så att vi som var i medeltidsläger förr kanske inte tog del av det lika mycket som man gör idag med lite bättre ekonomi och familj och annat?
Så för mig så var det definitivt så att förr så var tältlägret liksom, det var huvudupplevelsen och det som först gick in i stan. Jag menar, vi har varit på medeltidstältläger i samband med medeltidsveckan som har varit nästan en mil utifrån stan. Och då, man traskar inte bara in och går på några föreställningar, utan det har blivit väldigt mycket tältläger. Jag kan inte säga, alltså min känsla är att förr var det mer kanske spontant, om jag får lyfta fram det som var positivt då, lekfullt, spontant, billigt, improviserat, medan det numera är proffsigt, hög klass, men vissa nackdelar som kommer ut av det också, men det är två lite olika saker.
Ja, jag håller med, jag tror att båda sakerna är sanna faktiskt. Jag tror dels att det har skett en kommersialisering av delar av medeltidsveckan, såklart, vilket ju också faktiskt var lite av syftet med medeltidsveckan en gång i tiden, vilket folk tenderar att glömma bort. Men jag tror också att det är så att vi åker på mer sådana grejer just nu, med vissa undantag. Vi åkte till exempel alltid och tittade på Shakespeare i Roma klosterruin varje år, tills vi fick barn, då gick inte det längre liksom. Nu kunde vi göra det i år då, eftersom vi blev fast 3 dygn extra på den här ön, eftersom en färja gick sönder.
Tur i oturen.
Ja, men, det får man säga.
Ja, det var en fin föreställning. Så jag tror faktiskt att båda två är sanna på samma gång. Och medeltidsveckan skapades ju inte minst för att försöka förlänga turistsäsongen med en extra vecka. För så var det ju. Innan medeltidsveckan infördes så åkte ju alla hem där, vecka 31. Och Då tänkte jag, ja, men vi gör en medeltidsvecka och så håller vi kvar lite turister en vecka till och så kan vi dra in lite mer kulor. Så är det.
Mm. Det var väldigt framgångskoncept.
Absolut.
Det får man säga. Jag noterar att de verkar ha försökt starta upp vikingaveckan ute i Stavgård vecka 31.
Mm.
Med tanken då att de som ändå kommer vecka 32 ska vilja komma några dagar innan.
Ja.
Så liksom nu har det blivit omvända egentligen. Det tycker jag är lite kul.
Precis, och sen fortsätter det ju numera, eller du vet jag inte hur det har varit i år, men tidigare år så har man ju försökt att lägga saker vecka 33 snart, så här författarveckor, deckarveckor och sådär. Så nu försöker man förlänga turistsäsongen ännu någon liten vecka.
Det har, man har ju varit lite historielöst där kan jag tycka från krognäringen och sådär. För där har de ju... beklagat sig lite över att medeltidsmänniskorna vecka 32 betalar inte riktigt lika mycket flis in som de vanliga turisterna gör.
Och det tror inte jag är sant längre. Det tror jag var sant för 10 år sedan. Men...
Nej, det har jag hört betydligt senare än så. Och då har de ju liksom velat, det har ju de som har lagt förslag att man borde flytta medeltidsveckan till vecka 33 istället.
Mm.
För att vi ska få en riktig turistvecka till då. Det är ju extremt historielöst.
Mm.
Och skulle dessutom kollidera med alla skolstarter. Och ja, det skulle bli.
Det är också något extra kul att vara historielös just om medeltiden.
Ja, precis.
Ja, men lite så.
Om man får vara lite göteborgare sådär.
Faktiskt.
Fast jag tänker, det du är inne på Anders, rimmar lite med en iakttagelse som jag gjorde under den här sommaren. Och det var väl kanske... Alltså, det tycks ju som att det är fler och fler som kommer till medeltidsveckan. Men om man tittar på hur många som har kläder, alltså som är uppklädda på medeltidsveckan, så är det färre och färre, upplever jag.
Jag är inte säker på att det stämmer, men det upplevs så eftersom de drunknar mer i de andra.
Ja, precis.
Men det vet jag inte.
Och kan det då vara så att man upplever att den här massan med medeltidsmänniskor inte riktigt är aktiva konsumenter på samma sätt som det var innan? Jag vet inte om det har med varandra att göra.
Det vågar jag nog definitivt hålla med om faktiskt. För alltså, när jag var ung och började med det här, då var det ju självklart att man gick på 3-4 grejer om dagen. Liksom. Mm. Man skulle se improbataljen varje dag. Man måste se när Loki spelar. Man måste se X, Y, Z. Liksom, för att det är rimligt billigt. Alla är bra. Alla har någon sorts direktkontakt med publiken på ett sätt som knappt går att hitta någon annanstans. Och för vad som det kostar att gå på, sig Roma klosterteater en gång, får du liksom 3-4 föreställningar för i Visby innerstad. Men... det stora problemet där blir då att nu när allting kostar så mycket mer så går folk i kläder på en grej om dagen. Om ens det. Många av dem upplever jag framförallt nöjer sig med att sitta i lägret, hänga med sina kompisar och välja den delen av medeltidsveckan som det verkar som ni har fokuserat på. Liksom. Snarare än att gå in i den här fringe-festivalen som medeltidsveckan i någon mån ändå är. Liksom. Det är ju en teaterfestival, en musikfestival i stor del också. Det är den delen jag har sett. Och där märker jag tydligt att andelen besökare har tappat stort, tyvärr.
Men det där är motsägelsefullt, för samtidigt upplever jag att lägerlivet har minskat. I och med att lägret har flyttat närmare stan. Och stan har liksom blivit lättare att traska till. Så känner jag de senaste... Jag ska säga 5-6 åren att lägerlivet har inte haft samma dignitet, utan att fler går in till stan. Jag vet inte vart folk tar vägen om de inte ser dem i lägret.
Hur många år har marknaden varit centrerad så att det var ett band för inträde och sådär?
Sen pandemin.
Ja, det var då infördes 22, banden.
Så du har inte med det att göra?
Men sen, alltså att det har varit i... på den platsen där den är nu, det har den ju varit i många fler år. Men däremot inträdet är ju inte äldre än pandemin.
Nej.
Men kan det vara så att den har blivit liksom för stor? Fått en för stor kostym? Det händer för många saker på olika platser och det blir för utspritt. Och det blir liksom inte en täthet i... Det har alltid varit utspritt i viss mån, men det har ändå varit ganska täta platser för Nordegravar. Det har varit liksom samlingsplatser på ett annat sätt som jag minns då. Det var ju länge sedan jag var där, men 20 år sedan.
För att jag vet inte om det är så himla mycket mer idag än vad det var för 10 år sedan. För att, alltså det finns ju en begränsad mängd platser och ett begränsat schema i Visby. Det är ju liksom, det, under alla år har det ju hänt saker på alla platser hela tiden. Mm. Upplever jag. Så jag vet inte. Däremot har det blivit lite mer segmenterat nu då såklart, i och med att man har infört medeltidsöarna och åkband, och man dessutom från medeltidsveckans egen organisation varit tvungen att i betydligt högre utsträckning på ett kommersiellt sätt ta ansvar för den egna ekonomin då. På gott och ont. Det har ju varit mycket diskussion om det här med hur man har finansierat veckan och hur rimligt är det med vilka entréavgifter och hur mycket, och de här åkbanden, är de bra eller dåliga, och inte minst att man har tappat bort jättemånga av gutarna som liksom inte längre bara spontant kliver ner på stan, för att nej, men de är ju rätt osugna på att pynta 150 spänn för att gå in på botaniska som de alltid kan gå in på allt.
Och det är inte bara gutarna som i Gotlandsbor, tänker du då?
Ja, precis. Exakt.
Det är stort i lokalmedia att gotlänningarna har slutat besöka medeltidsveckan.
Ja, men exakt.
Jag tänker att det kanske är kopplat till det här med känslan av att folk inte har medeltidskläder. För gotlänningar har ju ställt upp ganska mangrant och klätt ut sig och deltagit i festivalen tidigare.
Ja, men så är det ju. Historiskt har det ju varit... Verkligen, nu är det här jätteroligt. Det är många som inte tycker det är.
Det kan jag förstå.
Jag är både för och mot den beskrivningen. För att när jag har så här, på ren skvallernivå nu pratat med knallar inne på marknaden och sådär, så är det väldigt tydligt att folk säljer inte sämre nu än förr. När jag har pratat med folk som säljer liksom de här supernördiga historiska grejerna, liksom historiska smycken, och kan liksom peka på exakt fynd och bild som liksom det är baserat på, säljer historiska tyger och kan liksom gå in på exakt vilket får jag klippte med medeltidssax för, liksom, du vet, när man når den nördnivån, de säljer precis lika bra som förr.
Ja, om inte mer. Alltså,
i alla fall.
Ja, det är inte bara skvallernivå, utan det är nog mer eller mindre officiell statistik. Det slås rekord på försäljningen därför att de som går in är de som vill handla, inte de som bara vill köpa en påse nötter och titta.
Och även så är det lite skönare för knallarna, åtminstone de jag har pratat med som säger liksom att man slipper folk som bara går och pillar och drar om man är rädd för ska knycka saker. Och sen också det som är kul, just eftersom vi ändå sitter här för spelkult, liksom, det är att spelen har vuxit så mycket. Ja. För Fria Ligan pratade jag om en av deras försäljare där som jag känner lite grann. Och de menar ju att de säljer betydligt bättre 3 dagar på medeltidsveckan än 3 dagar på Gotcon.
Det är ju intressant.
Så att alltså det är inte konstigt. Till Gotcon kommer, vad är det, typ 3000 eller någonting. På medeltidsveckan kommer 40 typ. Så oddsen att de säljer bättre är ju inte så konstigt, va? Men det är, jag tycker snarare att det är konstigt att det inte är fler än Ligan som är där och säljer. Jag menar, en av helmgastarna bor ju till och med i Visby. Liksom.
Är det inte mer okej att vara nörd idag också? Alltså jag tänker att vi även vi då lite mer lyxturisterna som har lite mer pengar än vad vi hade sist, så det är liksom många av oss som har liksom fortsatt sitt nördintresse och även spridit över det på en ny ung generation, och att det är ganska rumsrent att vara nörd. Det är liksom inget konstigt idag som det var på, ja, men absolut på 80-talet när jag började spela rollspel. Då var det ju en viss kategori, en viss sorts människor. Det visste ju alla. Så.
Ja, det är nog inte lika i alla fall. Det är inte lika fringe nu som det var förr. Så är det klart att folk fortfarande tittar lite konstigt på en, om man säger att man...
Jag skulle nog säga att det har blivit mer och mer mainstream. Raka ut månader i tunnelbanan. Och, alltså, det kanske...
Det handlar väl om att... dels det, och sen handlar det väl om att vår generation har vuxit upp och inte slutat. Alltså, rent krasst. Jag tror det är så enkelt.
Det kan vara så att vi är den första generationen som inte har vuxit ifrån. Eller känt att vi har blivit för gamla för. Så.
Ja, kan det vara. I någon mån. Jag tänker liksom att Anders Blixt skriver fortfarande rollspel. Mm. Så att jag bara förutsätter att han är äldre än någon av oss. Med lite
marginal. Ja, det är han absolut.
Ja, okej, okay, det beror på vad man menar med en generation. Men liksom mina men ja, föräldrar...
Absolut.
Mm. Blev vuxna på ett annat sätt.
Ja, jag förstår helt hur du tänker.
Ja. Det är samtidigt när man tittar på Medeltidsveckan så är det ganska bred repertoar av deltagare. Vi har ju allt från alltså din mamma är ju med varje år, Maria.
Min mamma är med i och för sig, det är sant. Fast det är mer något som hon har hittat tillbaka
och,
till. Alltså, min mamma har inte varit med
sig,
hela tiden.
Folk har ju med sig sina barn. Mm. Det är många utlänningar som kommer till Medeltidsveckan.
Mm.
Väldigt internationellt har det blivit mer och mer för varje år skulle jag vilja påstå. Mm. Så jag menar att Fria Ligan vågar nischa in sig eller vågar fokusera och gå in som en av huvudsponsorerna på Medeltidsveckan. Det tycker jag är modigt och i efterhand är klockrent, men det var nog inte självklart när man gjorde det. Tror inte jag. Men vi kan ju fråga då.
Jag tror personligen att det är precis rätt väg att gå om man ska lägga lite så här marknadsföringstänk på det. För oddsen att folk som pysslar med medeltid, vikingatid, reenactment även pysslar med någon annan del av nördhobbyn, alltså den sannolikheten är ju så stor att det knappt går att beskriva. Liksom.
Det är ju extremt överlappnande cirklar i det vändningen.
Ja, men visst är det ju.
Så är det ju.
Så att jag tycker det är jättebra. Och jag tror att ska man fortsätta prata Medeltidsveckans ekonomiska situation så är det liksom där jag tror de har stora chanser att hitta fler sponsorer. Inte tänka liksom bara kulturbidrag från Kulturrådet och sånt där, utan verkligen tänka liksom, okej, nu kom ligan in och gav oss en drös pengar, tillräckligt mycket för att bli huvudsponsor. Varför inte kolla med typ DICE eller Paradox för guds skull som gör en massa medeltida datorspel och sådana där saker. Jag menar, där borde det gå att hitta någon sorts cross-promotion som verkligen lockar folk.
Nu har vi ju dessutom Susanne De Paulis i chatten där, ser jag. Nej, förlåt men, Susanne att tog sån tid
hej,
innan.
Susanne.
Hej Alma!
Hej.
Hon kommenterade det vi pratade om för länge sedan om det här med att flytta Medeltidsveckan till vecka 33. Säger ja. Det hela är ju en list för att få alla lärare att stanna kvar och jobba i den 33.
Men nu jobbar jag ju inte som lärare längre. Så att,
ja, det är kul. För er som inte vet så var Susanna ansvarig för Medeltidsveckan för fram tills förra året.
Ja.
Och i år hade hon en helt fantastisk... metaguidning genom Visby där de pratade om Medeltidsveckans historia.
Just det.
Vilket de två jag pratat med som gått den påstår att det var årets höjdpunkt.
Ja, jag var så deppig att jag missade den. Alltså,
jag missade den också.
Det var det sämsta. Mm. De har lagt på väldigt dåliga tider den här guidningen.
Mm. Nästa gång kommer det fler gånger.
Det var en jättebra övergång för jag tänkte just fråga vad som, alltså på tal om programpunkter på Medeltidsveckan, vad är era favoriter? Jag tänker inte att det måste vara från i år utan det skulle kunna vara någonting ni tänker tillbaka på. Vad är det som har glänst i år av de här programmen? Eller programpunkterna?
Alltså jag, förra året så såg jag medeltida landskapslaga The Musical. De körde ju den i år också. Alltså hysteriskt rolig.
Så
rolig idé. Så fantastisk skärningspunkt mellan folkbildning och humor och musik. Och ja, underbar föreställning som liksom gjorde den här, just den här kreativa vinklingen på det.
Och,
det
och till och med tonåringarna älskade den. Det var superbra. Man kunde liksom få dem att bli hookade på medeltida landskapslagar. Alltså det hände ju aldrig någon annanstans.
Ja, våra dotter har ju sett en 2 år i rad.
Jag hörde jättemycket gott om den i fjol men missade den så jag kände jag var tvungen att se den i år. Och jag ångrar ju att jag inte såg den flera gånger. Alltså. Så jäkla bra. Hoppas de kör en uppföljare nästa år på landslag och statslag eller jag vet inte, Norges
landslag. Det finns ju väldigt mycket lagar och klockor
från. Så att, Susanne låter hälsa att landskapslagarna var så sexigt intelligent.
Ja, men jag håller med.
Ja, jag håller med, det var ju det. Mm. Sen vill jag ju slå ett slag för den här med. Du och jag var på, eller vi tre, Kristin och Pontus, jag var på samma föreställning.
Ja,
jag försökte hälsa på dig Pontus, men du upptagen om något
annat. Var nog lite väck i huvudet då, tror jag. För det var i slutet på veckan när liksom min hjärna var kvar i tisdags, men i verkligheten var det typ lördag.
Ja, så. Nej men det blir ju så när man är där. Ja. Nej, men Faye gör ju en fantastisk elföreställning som är väldigt intensiv så i ruinen liksom. Och det är väl en av styrkorna också med Medeltidsveckan, det jag pratar om med att man använder staden som kliss liksom. Mm. Att man tillåter en eldshow i ruinen liksom. Ja. Det sker ingen annanstans. Man kan aldrig få den upplevelsen överhuvudtaget liksom, utan att åka land och rike runt. Så det var magiskt för mig. Verkligen.
Instämmer.
Vi har ju varit och tittat på Arkadia ett antal gånger i ett antal olika uppsättningar. Och det är ju också fruktansvärt roligt, framförallt eftersom han har en sån otrolig scenarvaro. Och det märker jag att han verkligen, han tycker ju om olydiga barn. Det är väldigt, väldigt roligt, och han är ju en otroligt skicklig underhållare. Så det tycker jag är en av höjdpunkterna. Men annars så måste jag nog egoistiskt nog säga att det jag nästan ser fram emot mest med Medeltidsveckan är ju Stora Visby-turneringen. Och det är liksom helt och hållet vårt eget evenemang. Mm. Men då ska det vara en stor och fet turnering, och den ska ju ligga i Nordegravar.
Ja, precis.
Det blev det ju tyvärr lite sådär i år när vi bara hade 5 eller 6 deltagare. Det var lite...
Oj! Fet. Ja, vad hände? Var det... Visby-pesten
kom till? Det var många åkte till USA.
Just i år, för att det var Pensic 50-årsjubileum och sådär. Och så var det många andra som var gamla och trasiga och inte riktigt hade sina rustningar med sig. Och hej och hå, så att, det blev lite sådär.
Men jag tänker att du är inne på lite samma sak som Pontus sa innan, det här med att alla de här pop-up-aktiviteterna som sker är ju ganska magiska. För att det är, alltså alla som är Medeltidsveckan är medarrangörer.
Ja, och att alla blir meddragna på någonting man inte hade väntat sig liksom. Fram och tillbaka, och så bara, du vill se den här? Oj, jag har aldrig hört talas om den. Ja, men vad fan, jag har eftermiddagen ledig, det är klart jag hänger på.
Ja, det här spontana är ju det roliga. Absolut. Sen vill jag i år också vilja lyfta det nya inslaget som var matlagningstävlingen.
Det var ju jätteroligt.
Väldigt rolig idé, väldigt roligt genomfört och liksom oväntat kul att sitta och titta på. Jag och 11-åringen bara skulle gå förbi och vi blev sittande, och han ville sitta kvar och se hur det gick. Och liksom,
du får kanske berätta lite om det, för de som inte vet.
För de som inte vet så gick matlagningstävlingen till så att det var... 4 lag, 3 lag i finalen sen, men 4 lag i deltävlingarna tror jag, som fick gå och hämta en ingrediens i taget. Så att man fick liksom inte precis det man kanske ville eller hade planerat, utan man fick hämta. Man fick också ha med sig en grej själv. Och sen skulle man laga en medeltida måltid, och då skulle man liksom inte bara så här allmän medeltid, utan var ganska hårda krav på att man skulle förankra den i tid och plats och säga att det här är 1400-tal eller liksom så 1400-talets Frankrike. Inte bara löskokt grobbel. Och sen så bedömdes man också efter hur lite spill man hade kvar, att man verkligen utnyttjade alla råvarorna och inte bara slit och släng, utan
det blev ju en extra grej när de skulle gå och hämta råvarorna under tidspress då. Hur stor grabbnäve ska jag ta av den här löken? Hur mycket gör vi åt?
Och sen var det då ett antal väldigt kunniga domare som smakade och bedömde. Och det var också liksom efter presentation att man hade en story bakom maten man serverade och sådär. Ja, det var väldigt kul. Väldigt snyggt gjort.
Carl Bergström frågar, spelas fortfarande dolkar och dukater? Är det någon som vet det? Jag känner inte igen det, jag har inte sett det i programmet.
Jag såg några affischer för det i alla fall ute på stan, så jag antar det. Men jag har aldrig varit engagerad i det själv. Så.
Ja, just det.
Svaret är lite tydligt, antagligen.
Och Susanne, våran största fan i chatten, säger att om ingen annan säger det så säger jag det. Hörsägen är också mycket...
det säger hon bara för att jag sitter här, så ta det med nävesalt. Men tack så mycket, Susanne.
Men Tix tyckte jag också gjorde en väldigt fin eldföreställning baserad på Khalil Gibrans Profeten. Den var, tyckte jag, något alldeles extra.
Ja, den var modig i år med tanke på att den var så berättarfokuserad istället för bara sensationell eld liksom.
Mm. Jag gillar det. Oftast de eldföreställningarna är bättre. Det är lite samma sak som Fader. De vågar ju också berätta en historia och inte bara berätta med ord, utan de berättar ju hälften med dans och hälften med liksom effekter så där i eld, vilket var skitballt.
Ja, använde elden mer som en förstärknings.
Japp. Jag har väldigt svårt för liksom påhittad mytologi, men de sålde mig alltså. Och det var ball.
Är det någonting genom historien som ni saknar från förr? Med medeltidsveckan eller något arrangemang som ni saknar som borde finnas liksom? Var det bättre förr, eller blir det bara bättre och bättre?
Jag tycker det är tråkigt att improbataljen verkar gå i graven. För nu var det 25-årsjubileum och de sa att det var sista året de orkar engagera det. Och jag förstod inte om de hittar någon som tar över det. Det tycker jag är synd, för det var alltid sabla skoj. Men det är väl det enda som är på rak arm, tror jag.
Alltså det kanske hittades på mer hyss för, jag vet inte. Jag menar... Det var ett år då Jungfrun som förrådde Visby blev fritagen under pågående föreställning.
Just det.
Det blev lite märkligt. men sånt kanske det var lite mer av förr, jag vet inte.
Lite mer lek liksom.
Ja, men precis, kanske.
Inte i ögat.
Det kan ju också, alltså risken är ju också väldigt, väldigt stor att det bara är de rosa skimrande sentimentala glasögonen man har på sig, att egentligen så sög det rätt berst då också. Så jag
vet inte. Men det är svårt att säga, man var ju yngre då och kanske blev inbjuden till mer hyss, medan ingen vill ha en medelålders mamma.
Ursäkta,
det kan vara så.
Jag är inte medelålders.
Nej, men en sak som jag hoppas att jag inte säger fel nu, men en sak som jag kan tycka är lite synd, som också hänger ihop med det här, att man måste ta betalt för saker och så för att medeltidsveckan ska kunna överleva. Men det är att förr så har jag en upplevelse av att det hände lite mer ute i resten av Gotland. Att liksom en kyrka ute på landet kunde ha en konsert med Poeta Magica, eller att det liksom Dikariston stod och pratade på något änge bakom någon runsten eller något, jag vet inte. Och det är klart att då var ju det gratis föreställningar för de som bor på gotländska landsbygden i första hand kanske. Och det hänger väl ihop med det här vi säger, att det är inte så mycket för gotlänningarna längre. Och samtidigt så förstår ju jag att det går inte att bjuda på hur mycket som helst heller.
Alltså just det där med betalningen är ju jag tycker att det där är en mycket, mycket mer komplex fråga. För att arrangemangen kostar ju pengar. Man måste ju dra in de slantarna någonstans, såklart. Och många har varit upprörda. Men man kan ju också lyfta blicken och säga, ja, men är det nuvarande finansieringsmodellen, är det den man vill ha? Eller kan man tycka att det borde gå att finansiera sånt här utan att göra allting kommersiellt? Borde man kunna förvänta sig att staten går in och tar en större puck av de här kostnaderna? Liksom? Vad är vi beredda att acceptera i hur kulturen ska upplevas och betalas för? Liksom? Alltså,
ja, för
vi köper ju på ett helt annat sätt nu att det blir liksom en betald kulturupplevelse liksom, som att gå till ett teaterbesök eller så.
Jag tänker på det här med, vi pratar om att leva lägerliv liksom. Om man åker till medeltidsveckan bara för att leva lägerliv, då är det extremt dyr semester. Vi räknar ut, nu bodde vi dyrt i innerstan i år, men vi räknade ut att vår semester, vi hade lika gärna kunnat åka till en Söderhavsö för de pengarna. Hade vi inte varit intresserade av att ta del av massor av kulturaktiviteter, så hade det inte varit värt att åka till medeltidsveckan som det är nu.
Nej.
Så det är ju inte billigt, är det inte?
Nej, och där är väl så att medeltidsveckan riskerar att tappa en målgrupp som är de yngre, de inte lika kapitalstarka. När vi var unga och fattiga, då kunde man göra en ful medeltidsvecka för ganska lite pengar.
Ja.
Då hittade vi på hyss.
Alltså, det fanns ju de som åkte dit och sov under en filt i Nordegrava. Jag säger inte att det var bra, det var äckligt på många sätt att folk gjorde så, men det var sen de som liksom gjorde den luffar medeltidsveckan liksom.
Precis.
På gott och ont finns ju den inte kvar längre, utan nu är det ju en annan typ.
Ja, det jag kan tycka är lite synd är att i den här diskussionen så är det så många som höjer pekfingret mot medeltidsveckans organisation. Men de är ju liksom lite bakbundna. De gör ju bara vad de måste göra för att det ska gå ihop liksom. Jag tänker att
det är så lätt att skjuta budbäraren.
Det blir ju lite så. Alltså, vad ska de göra? Liksom? Under de omständigheter som finns. Ja, men det är klart att de måste ta betalt då.
Nej. Ja. Vi gjorde jämförelsen med Dreamhack. Det är inte gratis att gå in på Dreamhack. Även om du bara ska gå in och titta lite. Även om du bor i Jönköping. Så kan du inte bara gå dit och kika lite. Utan
precis. Och det här tycker jag faktiskt
att... jag menar, det här... Dels är det så otroligt bra kvalitet. Men någonstans så finns det... Ibland är förväntan ute bland människor att kultur ska vara någonting gratis. Det ska man bjuda på. Alltså, då skulle vi inte ha en enda professionell kulturskapare i det här landet. Alltså, som också ska leva på sin konst.
Liksom. Absolut. Men det beror också på lite vad det är man tycker att man betalar för. Jag menar, det är klart att vi betalade för att gå och titta på Romateatern. Det är klart att vi betalar en entréavgift för att gå och titta på Arcadia. Liksom. Så att, jag tror att folk ändå har någon slags förståelse för att man måste betala för saker. Utan det har ju gnytts med då om att gå in på marknaden. Där man då kan säga, ja men marknaden är ju en kommersiell grej. Där står det knallar och säljer grejer och förväntas gå plus för att de säljer saker i sitt marknadsstånd. Varför ska jag gå in och behöva betala en entré bara för att vistas på ett kommersiellt område där jag ska betala grejer? Jag kan ju samtidigt tycka då att Kristoffer, chef för medlemsen, sa ju det där ganska bra. Första året som man införde de här medeltidsöarna och det kostade pengar och man var tvungen att ha ett entréband. Och han sa att jag tycker att det här är jättebra därför att kultur kostar pengar och det måste få kosta pengar. Och jag tyckte det var så befriande när de pratade med honom och han liksom stod på sig istället för att försöka göra någon slags halvmesyr av att ja, det var ju inte så himla bra men nu är det så här och hej och utan han, nej, så här är det ju. Det här är pengarna som måste in och det måste folk vara beredda på att hjälpa till med. Så från det
jag kan tycka man har tappat är ju det här med att betrakta oss medeltidsklädda som en del av arrangemanget. Jag skulle kunna tycka att personer med medeltidskläder och band skulle få komma in på arrangemang billigare än de utan medeltidskläder till exempel. Jag tror att det skulle göra att fler visades i kostym på stan och så vidare. Jag tror att det skulle ge tillbaka glädjen och så vidare. Carl frågar i chatten här hur det går med den alternativa medeltidsveckan. Och den är ju levande.
Vad jag förstod det som var det rätt bra både vad gäller besöksantal och vad det var för många arrangemang och så där.
Ja, visst.
Det verkar ju som att det har centrerats ut i Nordegravar uppe vid Sankt Göransbron där det var...
Ni får berätta lite vad det innebär med den alternativa medeltidsveckan.
Det har ju alltid funnits
en hel
del evenemang.
Det är ju ett alternativt program med självarrangerade program som samlas och gör saker för mer eller mindre pengar. Ofta för betalning i hatten eller sådär. Den stora eldshowen till exempel annonseras ju där. Och det är lite löpning runt ringmuren.
Nej,
den stora är ju del av officiella programmet sen så länge jag har varit med i bilden i alla fall.
Ljuger jag nu igen? Ja.
Det är ju så, Frank.
Men jag försökte. Bra att du ljuger, så slipper vi igen.
Jag försökte, jag fick inte igenom den. Nej, men den är igång. Den lever och så. Men däremot så upplever jag väl att det är fler i de diskussionerna på Facebook i den gruppen som är väldigt bittra just över det vi har pratat om med betalningsmodellen och som hävdar att man inte kan, vill, tänker åka längre på grund av att det blir för mycket pengar i inträde och band och det är för många hinder helt enkelt. Så visst, kontentan kanske är att medeltidsveckan inte riktigt är för de vi var för 20-25 år sedan.
Utan den är för de vi är nu.
Karaktär, Så är det ju. Den har ju absolut ändrat karaktär. Och det märker vi ju också i medeltidslägret. När vi gick med för många, många herrans år sedan, då hade ju Gotlandsgruppen i SCA Styringheim, då hade de ju ett tältläger som de har rollat med under alla år. Och för några år sedan så gick ju medeltidsveckan in och tog över det lägret, och sen har de mer och mer tagit över även organisationen och administrationen av det lägret. Så det finns ju nu ett läger som är medeltidslägret, där det liksom finns krav på att det ska vara medeltida utrustning och medeltida tält och sådär. Ligger bredvid ett modernt läger, så de som har vanliga tält kan vara precis bredvid, men inte i samma. Men i alla fall, och nu är det, i år var det ju väldigt, väldigt uppenbart hur det här har ändrat karaktär på hela det lägret. Hur det är färre och färre SJ-iter som bor där, och har blivit mer ett allmänt läger med väldigt, väldigt många olika grupper. Och det är ju bara en reflektion, det är ju egentligen ingen kritik, utan bara liksom att konstatera att det är så det har blivit. Och bara få ta ett ganska tydligt exempel på hur det tar oss lite på sängen också. Vi hade ju en tvåhandsturnering. Så i trolltältet där man kunde skriva upp sig, så det nu, och på måndag så har vi en tvåhandsturnering. Och då dök jag upp och en till dök upp. Och sen så dök det upp tre stycken från Tjeckien också. Som kom i sina fullplåtsrustningar och sina stålvapen. För de hade inte reflekterat över att det här är en SCA-aktivitet med SCA-regler. Och det var det ju ingen som hade tänkt på att förtydliga. För att vi var ju så vana vid att det här är vårt läger. Men det kunde ju inte de se såklart. Nu blev det där ganska bra ändå i och för sig. Vi fick prata och ha utbyte och slåss lite med varandra och sådär. Och det var lite mysigt. Men det var ändå väldigt, väldigt tydligt och väldigt talande för hur medeltidsveckan i stort också liksom har skjuvats och ändrat karaktär över åren. Det här var ett ganska tydligt exempel på det, tycker jag.
Ja, det där är ett tydligt exempel ur vårt SCA-perspektiv.
Jo, fast jag tror att motsvarande finns även på andra ställen.
Mm.
Tror jag.
Ja, och det är ju också här på gott och ont. Det är ju trevligt att alla som gillar att tälta medeltidsältläger bor i samma läger, och att inte SCA blir någon slags separatister som ska bo i ett gated community. Och det kanske är trevligt för föreningens styring här, i och med att de inte behöver slita ihjäl sig 2 veckor innan och 1 vecka efter för att bygga stängsel och skjutsa toaletter liksom, utan att medeltidsveckan faktiskt tagit över den administrationen. Ja. Det är ju jättebra också. Men ja, förr så var det liksom ett SCA-evenemang med medeltidsveckan som bonus för oss. Och nu är det medeltidsveckan plus att vi bor i tält.
Och så
för oss hade det perspektivet ändrats. Och det, ja.
Pontus blev lite dimmig här på kvällskvisten.
Ja, jag vet inte riktigt varför min kamera bestämde sig för att glömma bort vad fokus var. Jag kan inte riktigt förstå
eller
varför.
Så får du ta det lugnt med spriten, tror jag.
Jag har aldrig druckit en droppe i hela mitt liv. Så det
kanske det som är problemet. Carl skriver att han tycker också att det är viktigt att kultur är tillgängligt. Och ju dyrare den är, så blir det ju inte det, antar jag. Han menar. Och då är det utmärkt om det börjar utvecklas ett alternativ. Och det är väl kopplat till den alternativa medeltidsveckan där och den diskussionen, tänker jag. Men om man ska summera lite, tycker ni...
Får jag bara flika in en sak som vi inte har pratat om alls här, och det är hela folkbildningsbiten med medeltidsveckan.
Just det.
Kurserna är ju i mitt ögon alldeles för få. Föreläsningarna också, det behövs fler och mer. För det är ju det som är så kul, att folk tycker det är skitkul.
Och de blir fulla alldeles för snabbt.
Direkt, precis.
Ja. Så det är och det,
jag är övertygad om att människor i allmänhet tycker det är kul att lära sig nya saker. Liksom.
Mm.
Och det bevisligen är det så på medeltidsveckan. Och var annars kan man göra en sån sak som Sveriges medeltida landskapslagare The Musical? Även om det är hur jävla bra och roligt som helst, så liksom, vem säljer man det till om inte publiken på medeltidsveckan? Liksom?
Mm. Nej.
Precis. Och jag skulle gärna, ja, jag ska älska om det var fler föreläsningar och fler kurser. Och sen finns det en del väldigt långa kurser, och det är jättebra, men jag skulle också gärna se liksom lite mer introduktionsbitar och
Ja, inte en hel eftermiddag utan typ 2 timmar eller sådär.
Ja, precis. Om olika... Mm. Och gärna, alltså nu har du Dick Harrison. Det var ju rätt så många som har varit med år efter år efter år. Men jag är ju övertygad om att det finns väldigt mycket annat att berätta också. Där man kan...
Men det gör ju det. Det är ju väldigt mycket att ta del av. Men det blir ju som ni säger fullt direkt. Liksom.
Ja,
det är ju knappt. Man vet ju det när programmet kommer. Att man måste anmäla sig till kurserna direkt. När man ser dem i princip. Man hinner klart prata ihop sig med familjen. Liksom.
Och där tänker jag det finns en potential. För det finns folk. Apropå det här deltagar och medskapar kulturen. Det finns ju hur många duktiga människor som helst. Jag satt på en picknick en dag och så satt jag och diskuterade med en nybliven kompis jag träffade där. Och så hur vi skulle kunna lära oss nålbindning, för vi skulle gå på en kurs som var full och vi visste inte. Och så kom det liksom någon bredvid, men jag kan och jag kan visa er. Alltså, det finns ju en sån skaparglädje där, tänker jag, som verkligen fler borde sälja, saluföra och lära ut.
Jag håller verkligen med. Tycker ni att Medeltidsveckan går åt rätt håll då? Alltså, nu, vi har pratat lite om det här med inträde och diversifieringen som har blivit mellan oss betalningskapabla och andra. Liksom. Men är det rätt håll eller finns det något annat håll man bör göra? Finns det något ni önskar att man gjorde för besökare eller för oss eller för nya besökare?
Kan man inte säga både och? Alltså att det är jättebra. Det har gått åt ett jättebra håll i professionaliseringen och utbudet. Men kanske skulle också önska mer av deltagarkulturen och utbytet. Kan man inte säga, alltså det ena utesluter inte det andra, tycker jag. Utan det är liksom så häftigt att det kan rymma både och. Och istället då för att kanske... Alltså den här alternativa medeltidsveckan är väl ett ypperligt exempel på det. Och det arrangeras grejer och det hoppas man kanske får en ännu större bredd och spontanitet vid sidan om allt annat.
Jag håller absolut med. Ta betalt av oss som kan betala.
Ja.
Men det vore fint om man på samma gång kunde på något sätt göra den fortsatt eller återigen tillgänglig för de som inte är kapitalstärka. Både de som bor på Gotland och de som inte bor på Gotland. Bebislajvarna och liksom studenterna och alltså,
oj, vi kommer få så mycket samtal nu.
Ja, men det var en år sedan man såg folk som boffrade i rondellen liksom,
ute. Ja, visst. Det,
och då menar du fint. Slåss med boffervapen, du menar inte...
Nej, precis, inte röka illegala
inte boffade, utan boffrade.
Lakansmantel och så lite entusiasm.
Men jag vill säga en sak till när det handlar om riktningen. Att förra året när man vågade ta steget ut och ha fantasy-tema och bejaka den delen av Medeltidsveckan. Fantastiskt bra och absolut ett steg i rätt riktning. Att det inte, alltså verkligen omfamna detta. Att folk gör ett försök, folk gör det lekfullt, folk blandar, alltså... Den här diskobumlan och
skaparglädjen i det.
Skaparglädjen i det. Att liksom...
100% medhåll. 100% medhåll. Jag tycker ju det är väldigt kul med just Medeltidsveckan. Att det alltid, i alla fall i mina ögon, har varit så tillåtande. För det är ett att få sen där liksom har hela skalan från liksom superultranördiga nivån. Där du har liksom Albrechts bösser och Battle of Visby-lägret och liksom alla de som verkligen är så långt ut i supernördigheten du kan. Och i andra änden har du folk som kutar runt med lakansmantel och boffervapen och mest bara därför att det är så jävla kul. Och jag kan liksom inte komma på så många andra event där folk har hela skalan och alla är i någon mån välkomna. Visst, du kanske inte blir bästa kompis med dem som är i den näven om du är i den nivån själv liksom. Men du kan långsamt röra dig ditåt. Och på de år man har varit där har man ju sett så många människor göra det liksom. Steg för steg glider man djupare ut på allt nöjande natten. Och det är så kul att se, liksom. Och jag är rädd för att liksom, det är den här biten här borta som börjar med lakansmantlarna som kommer att, ja, men kanske inte falla bort, men liksom prioritera annat om
ja, inte
det
komma dit,
för liksom. Dyrt. Mm. Och det är, jag är rädd för återväxten, ska jag väl säga. Men jag kan ju inte säga att jag har någon bra lösning. För att om alternativet är att medeltidsveckan går i konkurs, då skiter sig ju allt i alla fall.
Bättre för
så jag har full förståelse för att man behöver ha in pengar. Ja. Rent krasst.
Absolut, så är det. Det är ju också så att medeltidsveckan, alltså vi pratar ju mycket medeltid på medeltidsveckan, men medeltidsveckan har ju också varit en väldigt, väldigt, väldigt speciell plats för folk som lajvar. Mm. Och av en helt naturlig anledning också, det är för att vi som är medsmuppar, vi träffas ju och umgås på ganska många olika ställen när vi har evenemang. Men det gör ju inte lajvare. För när de träffas, ja, men då är de på live, då spelar de en roll. Så de har liksom inte alls samma möjligheter att hänga. Så att Visby har ju varit lite av en fristad. Ja, men nu är vi oss själva och kan umgås med alla de här människorna som vi egentligen är kompisar med.
Det står som off-party.
Ja, men precis. Det är ett gigantiskt off-live-party. Vi har ju för sig träffats 4 helger det här året redan. Men vi har inte kunnat prata på riktigt. För vi har pratat om våra roller och inte haft någon riktig kontakt. Så Visby är ju en väldigt speciell plats för dem också. Liksom, med...
De här mötesplatserna också med picknickar och alltså alla de typerna av mötesplatser, både mångfaldsparaden och live-picknick och pysselpicknick och allt vad det kan vara. Liksom.
Absolut. Och man ska ju heller inte underskatta betydelsen av de här mötesplatserna mellan de här olika människorna, alltså de här vändiagrammen som går in i varandra något oerhört.
Precis.
Menar, det är ju ganska få som är bara lajvare eller bara SJ-iter, utan ja, men man är ju lite brädspelare, man spelar lite rollspel, man har lajvat lite, man kanske har pillat på någon reenactment-grej och man, ja, liksom, det är ju enormt intressanta.
Det är det som är möten. Så häftigt med Visby, tycker jag, den mångfalden.
Absolut, så är det ju.
Och hela bejakandet.
Jag är jätteglad över att de verkar vara inne på det spåret också, som sagt, med Fria Ligan som går in som huvudsponsor och grejer. Och satsar man mer på liksom allmän bred nördighet, och tror jag definitivt att medeltidsveckan kommer leva i 40 år till.
Susanne påminner lite i chatten om att man startade camping 2016 just bland annat för att de här lite fattigare festivalerna ska ha råd att delta i medeltidsveckan.
Men det var den moderna campingen då, antar jag. För
ja, att man utökar den, tänker
mycket
jag.
Längre.
Ja. Men att man håller ihop det liksom, så att alla ska chans att bo där. Liksom. Mm. Men jag tänker på det här som avslutning. Liksom. I år var det då 40-årsjubileum. Personligen så såg jag inte jättemycket av det temat i år som jag gjorde förra år när det var fantasy-tema. För det tyckte jag stack ut. Fantasy-temat märktes på många sätt. Bland annat genom att Fria Ligan tog en stor del där. I år har jag sett några programpunkter om mattemat som var i år. Men jag har inte sett det så mycket sådär. Kan ni ge en sammanfattande bild av hur ni har upplevt årets tema? Just 40-årstemat här.
40-årstemat eller mattemat?
Ja, alltså det har varit 40-årsjubileum. Har det märkts någonting? Jag kan börja bara säga en grej då. Jag saknade att man inte på 40-årsjubileet hade Battle of Visby till exempel. För mig hade det varit en klockren grej. Det är en stor programpunkt som jag tycker skulle ha varit när det var jubileumsår. Liksom. Det hade varit kronan på verket för mig.
Jag förstår, men det är ju inte medeltidsveckan centralt som drar det, utan det är ju glada ideella krafter som i princip jobbar ihjäl sig trots att de bara gör det var tredje år.
Absolut.
Så att göra det en gång till direkt efter det var i fjol, det tror jag hade varit att be folk om. Liksom,
man
då hade
fått spendera
medeltidsveckan rakt in på lasarettet.
Man kunde ha skjutit på det då. Liksom.
Och vädret gjorde att det var tur att det var i fjol.
Absolut.
Nej, men jag tycker det är synd att man kanske inte gjorde en större grej av att det var 40-årsjubileum. Man hade kunnat tänka sig liksom stora jubileumskonserten Mm. Det är gratis för alla gotlänningar, nu är jag där igen. Men,
ja,
och mattemat syntes väl i och för sig lite här och där i programmet, tycker jag. Både det som jag sa, den här matlagningstävlingen var ju ny och hörde ihop med temat. Det fanns ganska mycket kurser framförallt.
Mm.
Men det hade man också kanske kunnat tänka sig någon slags smakprovsbankett. Mm. Till exempel för dig som aldrig har smakat medeltida mat, var,
ja,
kom och ta en sked av olika konstiga grejer eller liksom sådär. Mm. Det fanns ju mycket föreläsningar för de som redan är intresserade av medeltida
mat.
Kom
och smaka äckliga saker.
Ja.
Precis. Så att på kurssidan tyckte jag nog att det syntes, men däremot kanske inte på underhållningssidan.
Nej. Mm. Jag såg inte heller någonting av att det skulle vara 40-årsjubileum sådär. Mattemat, förutom matlagningstävlingen som jag tycker var väldigt framträdande och snygg och sådär. Så
den vill jag ha varje år.
Förlåt?
Den vill jag ha varje år.
Ja, det här har varit nice. Jag tror att det planeras och fixas och kanske sådär. Men vad gäller mattemat annars så är väl det tydligaste tycker jag var alla upprörda diskussioner innan medelsveckan när de designade pinnen, och det var en stor rova. Folk var jättearga för att den såg ut så. Jag tycker den var jättesnygg för övrigt.
Ja.
Ja.
Det går
att vara folk fick något nytt att bli arga på. Det,
ja, men det kändes så. Det var, och nej, men Tulle, blev ni upprörda över detta?
Nej, men jag saknade faktiskt mattemat lite på marknaden också, för det var i stort sett samma försäljare som i fjol. Jag hade liksom gärna önskat, ja, som du säger, något riktigt medeltida att äta på marknaden, eller att man hade försökt göra något extra där. Men sen jag menar, det bygger ju på någon slags frivillighet och att det finns leverantörer som vill.
Ja, och med tanke på hur många av de här lite mer seriösa medeltiderna som kursade under pandemin, så jag är tyvärr inte förvånad över att det var extremt svårt att få ihop just liksom seriös medeltidsmat att äta på det sättet.
Nej.
Men det är ju bara att ta liksom. Det är inget man kan göra något åt, men jag är ju jag ska nog instämma i att jag såg inte så jättemycket av tema mat, men det var väl dels för att jag jobbade lite för mycket, men också för att jag tänkte mycket mer på 40-årsjubileet än på själva maten. Mm. Det fanns det ju mer av.
Mm.
Både den här stora fina utställningen och alla gamla stötar som pratade om det var bättre förr när jag var ung och hur det nu var så där i början.
Det finns överallt.
När jag började åka och sådär. Ja. Och förstås det den här hela som metagrejen som Susanne höll, som jag tycker är bland det bästa konceptet faktiskt, för det är en det är en extremt kul grej. Så.
Det blir lite dubbelt tema i år. Därför att det ena temat var liksom att det är 40-årsjubileum, vi tittar tillbaka och meta historien, och det andra temat var maten. Så det var liksom på något sätt två teman i år.
Mm.
Yep. Det kanske var lite synd. De kanske tänkte att tillbakablicken och meta historien inte var tillräckligt för att bygga ett helt tema på.
Man kanske skulle spara tema mat ett år och så kört tema typ fest eller firande. Och så prata om hur en medeltida bankett gick till och visa upp hur, jag vet inte.
Hade man inte sådär intåg i stan med alla borgmästare och borgmästarfruar och lite mer?
Men vad ska de ha för tema nästa år då, tycker ni?
Höjtet gick på bögda, som man säger, att det skulle vara häst. Och jag vet inte om det är bekräftat, men man ska ju alltid tro på alla rykten man hör på medeltidsveckan. Så jag väljer
att
tro att det.
Men om du fick välja ett eget tema, vad skulle du välja då? Folkbildning?
Ja, men det är det ju varje år. Nej, men jag skulle nog, oj, den var svår. Alltså, jag hade nog valt tema mat, rent krasst.
En gång
men
till.
Det hade ja, men det är
så.
Ja, men det, jag älskar matlagning, jag älskar medeltida mat, det är kul. Nej, men det är inte på pottkanten, men jag tror man skulle ta och göra någon sorts liksom djupdykning i en period. Typ medeltidsveckan, tema 1280. Och så går man in stenhårt för att prata om exakt det som hände då på Gotland. Inte bara 1361 som det alldeles
liksom. Vad åt man när Valdemar Atterdag kom och brandskattade egentligen?
Ja, men säg att du går in och gör medeltidsveckan tema viking eller någonting. Och så går du in på liksom en massa lär dig läsa runorkurser och liksom något sånt där.
Tema viking tror jag det har varit i och för sig.
Nej, de har väl bara kört tema tre gånger tror jag. Eller har de gjort det fler?
Jag vet, Susanne bara... kvar i chatten, ja. Vet svaret.
Jag ska inte svära på det. Men det
jag vill ha ett tema spel, känns ju lite givet när vi är spelkort.
Ja, så vad kul det ska jag säga. Det finns risk för att jag kommer att dra igång en workshop med historiska spel nästa medeltidsvecka.
Ja.
Vi inväntar svar från Susanne. Under tiden har hon skrivit att hon kommenterar att lägret var både medeltid och modernt. Angående den diskussionen vi hade, att de startade den 2016. Mm. Mm. Och sen, hon skrivit att hon är glad att vi hade 1000 besökare i kärkokeriet. Den var gjort helt ideellt.
Det var där de hade utställningen med medeltidsveckans historia. Mm. Jag tyckte det var skitbra initiativ.
Ja. Ja, det tycker jag med. Så. Mm.
Det är...
Och de har ju även på hemsidan haft lite bilder från genom åren och sådär, så att det...
Ja, men visst.
Tycker jag är bra.
Men om ni får spana då sådär helt utanför boxen och tänka helt fritt och kanske lite inte så seriöst heller medeltidsveckan om 10 år, vad ser vi då? Hur har trenden gått? Vad ser vi för trenden? Mm.
Jag tror att man kommer att få se att fler av de numera självklara akterna kanske inte går i pension, men definitivt drar ner på sitt engagemang. Arkadia till exempel tror jag inte kommer att vara lika aktiv, för nu gjorde han ju en hel hög med föreställningar.
Mm.
Jagvetarna har ju gått i någon sorts quasi-pension, fast de startar en ny grupp och sen lade ner den. Och sen är de här i alla fall, fast det är bara så här halvofficiellt och sådär. Men det är liksom, trixarna är ju inte med samma ursprungskonstellation. Jag tror att vi kommer att få se fler nya akter och att vi kommer att få se fler akter av de som är små nu växa och bli stora. Det tror jag. Men det är svårt att förutspå exakt vilka.
Mm.
Mm.
Jag tror att medeltidsveckan kommer ha... Jag tror faktiskt att det här med färre folk i dräkt kommer att drabba medeltidsveckan de närmaste åren om de inte gör något åt det. Och jag tror att de kommer göra det. Göra någon insats så att det är fler medarrangörer som gör saker... gratis, billigt eller för varandra. Liksom. Jag tror att det kommer att komma tillbaka. Mm. Det måste det om medeltidsveckan ska överleva.
Mm, vi kanske får se en mer uppdelad medeltidsvecka.
Kan man.
Liksom, det hemsydda versus det professionella. Liksom.
Mm, mm.
Jag tror att den riktning som vi har sett de senaste åren kommer att fortsätta. Jag tror att det kommer att vara... Jag tror att det kommer ta tid att avvika från den inslagna linjen. Jag tror att nästa medeltidsvecka kommer att vara ungefär som den här medeltidsveckan, fast lite mer åt samma håll. Och sen så är det nog som Frank säger, att någonting kanske måste hända för att det inte ska stagnera och falla sönder.
Jag tror på en ökad internationalisering. Det tror jag kommer fortsätta. Och sen beror det lite... Men det är lite med glimten i ögat vad som händer i omvärlden och vårt medlemskap med en större militärpakt. Vi kanske får se liksom amerikanska soldater i tågor. Jag vet inte. Det kan ju påverka. Men jag tror att internationaliseringen tror jag är här för att stanna. Det tror jag.
Det tror jag också. Vi testade att göra några programpunkter på engelska i år och vi fick ungefär lika många besökare på dem som på de svenska. Så att jag är inte alls negativ till detta.
Nej.
Jag tror också det. Du sitter ju Pontus avslutningsvis och munhugger med Karl här. Berätta vad ni tycker idag.
Ja, Karl tycker att problemet med historiska spel är att de är så dåliga. Och då sa jag, nej. Spelhistoria är kul. Och det finns massor med roligt om spelhistoria man kan plocka fram.
Jag har Karls rygg här faktiskt.
Börja inte bråka nu.
Ja, men sen finns det också spel om historia, tänker jag.
Ja, och det är en annan sak. Det jag håller på att nörda ner mig i nu för gör workshops i är ju historiska brädspel. Det finns en fantastisk bok från 1283 som heter Libro de los Juegos, där kungen av för enkelt skull Spanien skrev ner en hel drös med spelregler till en massa olika spel. De har vi gjort bräden av och lär ut och
Vad kul.
Med en massa andra knasigheter. Ja, det finns mycket roligt när man gräver där.
Det är kanske inget man vill ha världens längsta spelpartier i, gång på gång på gång, som man kan göra med lite modernare spel, men det är väldigt kul att göra workshop i, kan jag säga.
Ja, men det finns ju klart, såklart ett kulturellt intresse. Jag tycker att det är jättefascinerande med historiska spel, men jag är nog med Karl att de är ju inte så här fantastiskt bra. Alltså det har gjort en del spelutveckling sen.
Jag kan säga så här, om jag får välja på att spela spel med mina barn, då väljer jag Kungliga spelet från UR framför Fia med knuff alla dagar i veckan.
Ja. Alltså, det säger ju mer om Fia med knuff. Men hörni, mycket trevlig diskussion tycker jag, det har varit väldigt givande. Kul att få en tillbakablick och en nulägesrapport från Medeltidsveckan. Detta jätte kulturarrangemang som har pågått så många år på den fantastiska ön. Vi är ju alla ambassadörer för det arrangemanget och jag vågar nästan påstå att vi alla kommer att åka dit fler gånger om vi får chansen.
Absolut.
Nästa år har vi hus!
Ja, det är redan fixat. Ja, det är bra. Stort tack till alla som har varit med och pratat idag. Och stort tack till alla som har tittat. Förlåt om vi inte har svarat på alla frågor i chatten och sådär, eller kommentarer. Och ja, vad ska vi säga mer? Vill ni säga något avslutande ord? Eller bara tudelu?
Tudelu. Ja, heja, kämpa på Medeltidsveckan.
Ja, verkligen.
Absolut. Verkligen. Hej med er.
Hej då.
Ha det så bra.